Kan konsten skapa större förståelse för samernas livsvillkor? Vad säger ni?
Ja, absolut. Förutsatt att man är öppen för det när man ser på den här konsten.
Ja, jag håller verkligen med. Och jag tänker just på den här aktivistgruppen Soap and Terror som var stor där. Eller så aktuell kring 2012. Och jag tycker att för mig så gjorde just deras så aktivistkonst att det liksom öppnade ögonen för samisk kultur överlag.
Mm. Sa Anna-Sofia Nylund och före henne Eva Pursiainen och själv heter jag Marit Lindqvist. Och jag tycker precis som ni också att det är nästan så att konst kan väcka känslor och förståelse på ett helt annat sätt än till exempel ett nyhetsinslag som man ser eller någonting sånt här. Att det kan skapa den där historiska sammanhangen, men just att det kopplar till känslorna är kanske det viktigaste för mig. I Kulturpodden den här veckan ska vi prata om samisk konst. Vi funderar på vilken bild vi får av samisk konst och samiskt liv idag via konsten. Och så frågar vi oss också om samisk konst kan vara någonting annat än aktivism och politiskt laddad konst. På Konstmuseet Kiasma i Helsingfors kan man fram till början av september ta del av en stor utställning med samisk konst. Den här utställningen går under rubriken Vi som är kvar. Vilka associationer väcker den här rubriken hos dig, Eva?
Vi som är kvar, ja, tänker man ju att det är någon eller någon som har lämnat eller försvunnit, tagits bort. Och för samernas del så är det mycket som har tagits bort genom tiden. Alltså deras, som till exempel nu deras möjligheter att leva enligt sina egna traditioner, så där för att nu börja med. Vi som är kvar, så det är en utställning som berättar om samer, av samer, på samernas villkor helt enkelt. Och det här initiativet togs av Samemuseet Sidas chef Taina-Maaret Pieski. Sida ligger alltså i Enare. Och tillsammans med Kiasma så bad man sedan Petra Laiti att vara kurator för den här utställningen. Och hon säger att det centrala i den här utställningen är Sápmis existens egentligen. Det är ingen självklarhet alls, för Sápmi finns ju på 4 nationalstaters område, Finland, Sverige, Norge och Ryssland, som då nu är helt avskärmat från Sápmi faktiskt. Och samerna är ju det enda urfolket i Europa de facto. Och den här utställningen, den påminner dels om att Sápmi existerar långt före de här moderna nationalstaterna etablerades i Norden. Så att det är vi som lever på lånad mark ur samernas perspektiv. Den här utställningen är liksom uppdelad i det som har varit, det som är och det som är framtiden. Bördan, hemmet, landet, framtiden. Och där finns både verk som tar avstamp i och ställning till den här koloniseringen av samiska marker och tvångsförflyttningar, skallmätningar, förlusten av språk och kultur. Men också det här livet i Sápmi idag med olika inslag av till exempel duochi, som alltså är samiskt hantverk. Och den här starka kopplingen till naturen och det som är deras hem, alltså geografiska hela områden, inte bara enskilda hus. Så man ser alltså fotokonst, målarkonst, installationer, hela balletten så att säga. Och sen senare i höst ska delar av den här utställningen, då sen flyttas dit till Sida i Enare. Men bara de delar som handlar om hem och traditioner och framtid, den här brutala historien behöver inte samerna själva påminnas om mer än nödvändigt, säger man från Sidas håll. Och det som är intressant är, tycker jag, är att det just är Petra Laiti som jag nämnde, som har varit kurator för den här utställningen. För hon har ett förflutet med Kiasma. För 10 år sedan så ordnade hon en protest mot ett konstverk som visades där. Och det konstverket var videoverket Grind av Jenny Hiltunen. Och på den här videon ser man twerkande rumpor i sån här extrem närbild och ultrarapid. Och de här dansande kropparna som svajar där mot en vit bakgrund är klädda bland annat i fejkade samedräkter. Sådana som man kan köpa på utklädningsaffärer inför 1 maj typ. Och det här verket Grind i sig ville liksom kritisera musikvideors estetik, där man ganska så hänsynslöst blandar olika kulturella uttryck. Men i det här fallet så slog den här kritiken fullständigt fel, eftersom det för många samer var oerhört sårande med de här fejkade koltarna eller gakti just i det här sammanhanget. Och orsaken till att det väckte en så stark reaktion hos många samer, så är ganska många, men dels så var det de här fejkade dräkterna var manliga gaktis på kvinnliga kroppar, någonting som man inte gör. Gaktin är personlig, det är ett tecken på vem man är och varifrån man kommer. Det är inte en dräkt som en icke-same kan bära. Det är liksom inte en nationaldräkt för alla finländare.
Nej, det är inte folkdräkt på det sättet.
Nej. Så varje gång en från majoritetsbefolkningen har tagit på sig en sån här traditionell samisk hetta eller mössa eller dräkt, så har det varit som en smäll i ansiktet med en våt trasa. Ett till tecken på att man inte förstår det här för samernas del. Som liksom när Miss Finland har tävlat i Miss Universum-tävlingen i något slags fejkad same klänning eller finländska skridskoåkare genom tiderna, för att inte tala om Pirkka-Pekka Petelius och Aake Kallialas, de här nunnukasketcherna för 30 år sedan. Så det här hela liksom historien kom vällande över dem i det här sammanhanget då. Kiasma svarar på den här kritiken genom att säga att det här verket nu inte egentligen handlar om samer, men det hjälpte liksom inte alls. Snarare blev det tvärtom, att ni använder vår dräkt för estetikens skull och så menar ni att det inte handlar om oss. Visst gör det. Så Petra Laiti var en del av den här debatten, hon ordnar aktioner. Och den här debatten om kulturell appropriering tog då fart i Finland vid det skedet för 10 år sedan. Och efter det så har det varit diskussioner om vad som riktigt hände, och sen dess så har man på Kiasma på något vis fattat det här. Man har köpt in en hel del verk av samiska konstnärer till sina samlingar och så vidare. Så ur den här synvinkeln är det som att cirkeln har slutits på sätt och vis, när Petra Laiti nu helt själv har fått bestämma hur den här utställningen ser ut, vilken vinkling den har och så vidare.
Ja, och på det där pressinfot som vi var på när de presenterade den här utställningen, så konstaterade de ju också att det här är den första stora utställningen med samisk konst i Helsingfors, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på att samisk konst ju har varit jättehet de senaste 10-20 åren, och man har ställt ut internationellt, men att det är första gången som man får ta plats i huvudstaden på Kiasma. Och här finns då alltså verk av mer än 20 konstnärer, och de här verken är då från 1970-talet fram till idag, så att säga. Och när vi vandrar runt på den här utställningen där, vilka verk fastnar ni för så där speciellt, Anna-Sofia? Vad fastnar du för?
Jag har fastnat för, först var det den här Britta Marakat Labbas broderier. Hennes verk har jag också sett tidigare liksom via internet så här, men aldrig in real life så att säga. Det är så här ljuvliga broderier, ett så jättedetaljerat hantverk, men det ser också nästan ut som en slags här seriestripp.
Ja.
För det berättar också otroliga historier då från samernas liksom kultur och vardag, men också just den här mytologin som finns där kring. Och hon är just bland annat också en sån konstnär som har fått ett jättestort internationellt genombrott och var till exempel med på Documenta 14 i Kassel, var det 2017. Och
ja, men också en enorm broderi som gick
som en väggbonad.
Ja, precis. Historia hette det och var 24 meter långt faktiskt. Och hon hade gjort det helt själv utan assistenter. Och då slog hon egentligen igenom och har sen det varit ganska stor. Och då var hon 65 år, så hade redan jobbat med 40 år, så det tycker jag också är ganska fint. Men där hade hon med ett verk som hette Flygande nojder. Och det är de här samiska nojderna, noadi på samiska, på nordsamiska. Och det är sådana här slags shamaner, fast nu just Petra Laiti sa att de ogärna använder just ordet shaman. Men det här de som har hållit kontakt med andevärlden, och på det här broderierna ser det ut som att de här nojderna då flyger, håller i någon slags sån här får, och så försöker poliser fånga dem, men de lyckas inte utan faller ner i någonting som ser ut som en flod. Och jag på något vis tolkar ju det här då som att de här poliserna försöker splittra och ta bort den här andliga vägledningen som samerna har haft, precis då som i historien man har försökt förkristna samerna. Så den på något vis så var ett verk som jag tog med mig. Och ett annat verk som jag tog med mig var Maria Helander, som också haft jättestort så här internationellt genombrott. Men jag la specifikt märke till hennes verk Dold för dagen. Och det är ett foto av konstnären själv som sitter i solnedgången naken och är täckt av ängsull. Och det ser lite ut som att hon är täckt av fjädrar och gör henne liksom till en sån här djurisk varelse som kanske är en sån här liten kyckling. Att det är
väldigt så här... ja, kanske en ripa eller någonting.
Och det är jätte så här, den är vacker den här bilden, men jag associerar genast den så här, en av mina favoritkonstnärer, Anna Mendieta, som är från, var ursprungligen från Kuba och flyttade till USA. Hon gjorde jättemånga sådana här verk som, i en serie som heter Silhouette. Alltså där göt hon sin kropp i jorden för att på något vis återknyta till sitt hemland Kuba, som hon då upplevt hade blivit berövat från henne. Och de parallellerna kan jag ju också dra just i det här Maria Helanders verk. Och hon jobbar ju också jätteofta, den här Maria Helander, med natur just och med just så här olika djurformer för att på något vis föra samman dem med varandra.
Mm. Ja, Maria Helander är också en som jag fäste mig vid, men det var lite andra bilder som hon hade med där i ett annat rum. I kombination med en sån här installation som heter Snarad av Marit Anna Sara. Och det är alltså snaror, eller suopan som det heter på samiska, lasson som hänger som hängsnaror från taket i olika färger. De används ju för att liksom fånga in renar i renskötsel, men det där det är ganska tragiska associationer man också, som det också väcker hos mig när det hänger hängsnaror från taket i samband med, i kombination med Maria Helanders enorma foton av fjäll, berg, marker som är liksom våldtagna av gruvverksamhet. Så därmed till exempel ett fjäll, ett snötäckt fjäll i bakgrunden och så sån här skorstensliknande formationer och grävskopor och liksom att den här marken är helt förstörd till förmån för att vi ska få energi och råvaror helt enkelt. Och det där är då samernas heliga ställen som har förstörts av den här gruvverksamheten. Och hon har själv sagt att hon har med sina bilder försökt berätta om vilka spår tung industri lämnar i terrängen. Och till exempel det ursprungliga Kirunavaara, så det har förstörts för gruvverksamheten. Hela Kiruna har man ju flyttat på nu dessutom. Och hon har funderat på om också industrin lämnar spår, inte bara i landskapet utan även i själen. Och kanske spökar där ännu någon forntida same och längtar efter sina forna renmarker i gruvgångarna, har hon själv sagt om de här bilderna. Vara många också är tagna på ryska sidan dit man ju inte har något tillträde nu längre. Och det blir en spännande och ganska gastkramande kontrast då med de här snararna som hänger framför de här bilderna av de här förstörda markerna och områdena. För att samerna och alla urfolk är ju de som först märker av till exempel klimatförändringens effekter i världen och lever med dem. Och kanske också bidrar till dem, sa åtminstone Maria Helander i en intervju för 10 år sedan.
Mm. Ja, jag tänkte också på de här snarorna som hänger där. När man är på den där utställningen så kan man, vissa verk så kan man få en sån här QR-kod och läsa lite mer om de här verken. Och bland annat just med den här Marit Anne Saras, de här snarorna, så kunde man läsa om lite om bakgrunden till det här verket. Och där stod bland annat då att det här verket föregicks av en sån här väldigt lång rättsprocess mellan Saras familj och den norska staten. För att staten hade då beordrat hennes familj att minska sin renjord till 75 individer. Och att hon med det här verket också vill kritisera statens restriktioner och att de blandar sig i hur många renar man får ha och just det här med markanvändningspolitiken som förstör betesmarker och så vidare. Så att mot den här bakgrunden så kan man då se det här verket som en återspegling av det politiska, ekologiska och existentiella tryck som samiska renskötare utsätts för. Vilket jag tyckte var intressant också, att här finns så många olika aspekter av liv och villkor när man går på den där utställningen. Just att man kan se de där snarorna som hängsnaror. Alltså att man begår självmord eller död. Mm. Och jag tänkte på den här marken som förstörs också, att man våldför sig på den där marken på något sätt, att man tar död på den där naturen.
Mm. Och att verket heter snarad, så man är snarad i den här korsningen av allt detta. Mm. Och har liksom allt mindre rörelseutrymme på något sätt.
Ja, ja, och den här utställningen är ju alltså, alla verk förutom ett är av samiska konstnärer. Men genast när man kommer in i den här utställningen, om man tittar till vänster, så finns det faktiskt ett linoleumsnitt som heter Skolt Samer Kuvas. Och det här verket är från 30-talet, 1935, av konstnären och grafikern Tapio Tapiovaara. Och han var ju en sån här väldigt politiskt aktiv konstnär på vänsterkanten. Och just det här, den skildrar då hur där är några representanter för statsmakten, poliser antagligen, som slår samer med olika tillhyggen. Verkligen liksom rent konkret det här maktövergreppet och hur man kuvar dem. Och den visar så tydligt på, och det här var redan alltså på 30-talet som han gjorde det här trycket. Och alldeles intill finns sen också tre tavlor av Nils Aslak Valkeapää. Bland annat då ett självporträtt, Nuaidi heter det också, från 1991. Ett väldigt färgstarkt verk med en figur som är iklädd en sån här färgglad sjal med fransar. Och sen har den här figuren två huvuden. En örn kanske, eller åtminstone någon fågel, och sen ett renhuvud. Och sen finns här också då två andra dukar som föreställer sig brinnande solnedgångar. Man ser fjäll i bakgrunden där. Och sen är där några dikter på de där tavlorna.
Jojkar tror jag att det var faktiskt.
Just det kan hända att det var jojkar, ja. Och Valkeapää var ju en sån här jättekänd författare, konstnär, musiker. En stor samisk aktivist. Och han var också han är den enda samiska författaren som hittills har tilldelats Nordiska rådets litteraturpris. Och det här var då samma år 1991 som det här självporträttet kom till. Och i en pamflett som han skrev när han var 28 år gammal, det här var i början av 70-talet, så skrev han att taistelu saamelaisten oikeuksien puolesta ei ole taistelua ketään vastaan. Alltså att kampen för samernas rättigheter är inte en kamp emot någon. Och det här tycker jag är någonting att hålla i minne också på något sätt, att det här är en kamp för och inte mot någonting. Men det som slog mig där när jag tittade på den här Valkeapääs tavlor var att det alldeles nyligen har kommit ut en biografi, eller del 1 i en biografi av Marjut Aikio, där hon då porträtterar Nils Aslak Valkeapää. Och där kommer det bland annat då fram att han hade en queer-identitet. Han hade alltså relationer både med kvinnor och med män. Och det här är någonting som har varit ett jättestort tabu i det samiska samhället. Det finns ju väldigt många konservativa, väldigt många religiösa, lestadianer i Sápmi. Och det här är någonting som man inte har velat vidkännas eller tala om överhuvudtaget. Att han hade till exempel en långvarig relation med formgivaren Kai Frank. Han hade också en över 20 år lång relation med konstnären Reidar Säristönjemi. Och så vidare. Men att det här är någonting man har sopat under mattan. Och det fick mig sen igen att tänka på, alltså på Yle Arenan finns det nu en helt ny tv-serie som heter Bröllopsfesten. Det här är en norsk-samisk dramaserie som kom i fjol. Och den är skapad alltså av Åse-Katrin Vuolab. Hon är en samisk författare, journalist. Och den här serien handlar om en väldigt dysfunktionell syskonskara i Kautokeino. Och de då tar på sig att skapa det perfekta samiska bröllopet för att återupprätta familjens sociala status. Just den här familjen ses lite som en outcast i det här samhället. Och det här är en jättemörk serie med svart humor, och den tar fasta på jättesvåra ämnen. Alltså här är allt från homofobi och rasism till alkoholism, våld, övergrepp, en väldigt nedvärderande syn på kvinnor, maktutövning, social ojämlikhet och allt möjligt sånt här. Och här en av de här syskonen är homosexuell man, han är också konstnär. Och han, när han var tonåring så flyttade han bort från Sápmi. Han flyttade till USA. Han bor i New York. Och han har bytt namn till Henry. Men han blir då hemkallad för att vara med i det här bröllopet. Och när han kommer tillbaka med sin... Och så kommer också hans kille med som är svart. Så möts han, översköljs han ju av hela det här, den här bakgrunden från tonårstiden då med hur han blev utsatt för mobbning och så vidare. Och jag tycker det här är intressant att den här serien har skapat ganska mycket diskussion om just det här hur man skildrar det samiska samhället. Att får man göra det här, att, det blir, att man har ansett då att det blir väldigt, att de skildras på ett väldigt schematiskt sätt att och lite klischéer och så vidare. Men det intressanta är att det, som jag har förstått det, så är det ganska mycket icke-samer som har kritiserat den här serien. Medan man på samiskt håll har välkomnat att det öppnar för diskussion om teman som kanske har varit svåra att diskutera i det samiska samfundet.
Mm. Det väsentliga här är väl det att det är samerna själva som berättar om sig själva på sina egna metoder. Och då, jag menar, skulle det vara en från majoritetsbefolkningen som har bestämt sig för att nu ska vi berätta om samerna utan att konsultera dem överhuvudtaget, så i all välmening så kan det ändå slå så fel. Men om man, det är som liksom med alla grupper av människor i den här världen som är i en minoritetsställning gentemot majoriteten, som har börjat på senare år föra fram den här tanken om att ingenting om oss utan oss. Och det gör liksom all skillnad i det där perspektivet, nog vad det än handlar om, inte bara samer utan sexuella eller andra minoriteter.
Ja, jag tänkte också på att om man kan dra paralleller just i det där Grind som du nämnde här i början av Jenny Hiltunen, för att alltså, skulle jag enbart titta på det där verket och inte veta något om historien, så skulle jag också tänka att det är helt briljant eftersom det är ett konstverk, och jag tänker att konsten alltid ändå på något vis försöker vara god. Det är kanske lite naivt av mig att tänka, och jag tänker att en konstnär alltid är jättepåläst och att på något vis så är hela pointen med det där verket att på något vis påvisa hur man använder sig av kulturell appropriering i musikkulturen och allting. Och då tänker jag ju att då är man ju verkligen så där på samernas sida. Men eftersom den här konstnären då inte varken var same eller ens överhuvudtaget hade då tänkt på samerna eller då konsultera en same, så slog det helt slint och helt fel. Men skulle det ha varit en samisk konstnär som skulle ha gjort det, så skulle det ju ha varit briljant, tycker jag.
Ja, det är just den där som gör den absolut största skillnaden. Att idag så har samerna själva faktiskt fått komma till tals, och de tar också den där scenen på ett sätt. Jag menar, samisk konst och kultur är ju jätteefterfrågad idag.
Yes.
Det är intressant det du säger att angående den här tv-serien om det här samiska bröllopet, att det sen är icke-samer som har börjat tänka så här att nej men så här kan man väl inte säga, men ni porträtteras ju helt, det här är ju hemskt, och liksom man känner sig osäker för att man har nu vaknat upp till att nej men vi ska ju stötta minoriteter, och det är farligt att porträttera dem som problematiska på något sätt, eller att man har problem. Det är klart att man har problem, i alla samfund har man ju problem, och ska man ju kunna belysa dem, men perspektivet här är det viktiga. Och i det här sammanhanget så kan man ju påpeka att under många herrans år, när det har skett alla de här olika övertrampen i media också, när samer har försökt protestera och säga att nej men, så här kan ni inte göra, det här är fel och så här, så det finns liksom otaliga rubriker där det står att samerna är arga igen. Samelaiset sotuivat på finska kvällstidningars löpsedlar. Och det där är på något vis symptomatiskt, för att ofta så när någon är aktivist eller liksom vill skapa förändring, så det är ju jobbigt. Man är ju tvungen att se sig själv i spegeln sen och konstatera att nej men, det här var ju inte så bra gjort, att nu måste vi på något vis ställa om sikte här. Och då framställs sen då, i det här fallet samer, som gnälliga, jobbiga, aldrig nöjda med någonting i de här rubrikerna. Men nu så är det så där att det är någonting som har skiftat eventuellt då, när det sen är så att representanter för majoritetsbefolkningen sådär, men så här kan man väl inte, fast det är samer själva som porträtterar sig själva. Mm. Förstår ni hur jag tänker?
Ja, allt handlar ju om vems blick som styr och vem som styr det där narrativet framförallt. Att är det de själva som får berätta sin egen historia, eller är det majoritetsbefolkningen som berättar deras historia istället för dem, så att säga?
Ja, där tänker jag också ännu att det är ju också ett tecken på att vi har kommit lite längre. För att just som i den här utställningen också så var det ju att först måste ni veta vår historia.
Mm.
Och nu hoppas man att de flesta liksom av majoritetsbefolkningen börjar ha något sån här koll på vad samernas historia är. Och då behöver inte heller samerna hela tiden trycka ut och berätta sin historia för att ingen fattar, utan då har man kanske den här kunskapsnivån har höjts en ribba, och då kan man börja ta tag i andra saker. Och det tycker jag ju också att man kan se i den här utställningen.
Ja, och, jo, och det fick mig att tänka på det här. På 80-talet så konstaterade en samisk konstnär som heter Synnevi Persen att en samisk konstnär skiljer sig från en konstnär från majoritetsbefolkningen i det att den samiska konstnären inte enbart kan sitta där i sin ateljé och skapa konst, utan att det egentligen förutsätts att hen deltar i olika verksamheter då, inte minst i politiska aktiviteter för att främja den samiska kulturen så att säga. Och att för en samisk konstnär så kan det vara svårt att bara vara konstnär. Man förutsätts alltså också delta i den här kampen för samiska angelägenheter och frågor på olika sätt. Och när jag gick på den där utställningen så tänkte jag så här att kan samisk konst vara någonting annat än aktivism?
Mm.
Vad säger ni?
Mm. No, alltså, jag tänker så där generellt om konst så har jag en sån konstsyn att nästan all konst är politisk. För antingen så kritiserar man ju sin omgivning eller så kanske man vill fly från den på något vis. Och så tänker jag också att det privata är ju superpolitiskt, det har vi ju lärt oss från den feministiska konsthistorien till exempel. Och då tänker jag, här fanns många hantverk, och ett hantverk är ju i hög grad också då politiskt, som att det ger synlighet åt någonting som inte annars har varit jättemainstream, eller åt det där själva hantverket också i sig. Och just som jag sa tidigare så tänker jag då att vi har kommit så långt att samiska konstnärer kan göra annat än bara just det då som man kanske kallar artivism, aktivism och konst i ett. Ja, just det där att det börjar ha som en självklar plats i samhället nu för att folk känner till deras historia. Och vi nämnde här tidigare att det har ju varit en jättestor boom med samisk och konst av ursprungsbefolkning runt om i världen. Så egentligen är ju Kiasma nu som har den här utställningen lite så här efter.
Ja, alltså som många andra konstnärer gör så gräver många samiska konstnärer där de står. Och de råkar nu stå på sprängstoff ur många synvinklar. Att så länge det finns liksom orättvisor och förfördelning så kommer det att finnas politisk konst. Vare sig det är samer som gör den eller andra. Och för konstnärer i minoritetsställning kan jag tänka mig, nu är jag ju inte sam, det får vi ju säga här, att här finns inte en enda same i studion nu. Men jag kan tänka att det blir liksom så där dubbelt, att allt man gör tolkas med politiska ögon fast man kanske själv har någon annan tanke. Men man kan ju också se den här frågan som lite grann provocerande, att kan det finnas. För att, nu tänker jag inte bara på samer och samiska konstnärer längre, utan jag citerar Javiera Marchant-Aedo som är jämlikhetsexpert och som vi intervjuade i en dokumentärserie som vi gjorde för ett par år sedan, Nordiska kulturskandaler. Jag var med där i arbetsgruppen. Och i ett av avsnitten så frågar hon sig att om det är så att en konstnär som till exempel är tjock och avbildar sig själv, blir det då automatiskt så här fetma-aktivism av det? Eller om det är en svart person som avbildas, handlar verket då alltid om rasism i alla lägen? Det där beror också på betraktaren och hens sammanhang. Och jag tycker att det var bra frågor, för vi har ju en tendens att vilja placera allting i fack, också bilder som vi ser, och speciellt när vi inte riktigt förstår vad det är vi ser.
Mm.
Så jag tror liksom att konst också kan vara en väg till försoning, och det är någonting som Petra Laiti och också Taina-Maaret Pieski, alltså chefen för det här Samemuseet Sida, så de, som de också framhåller, att man ska inte behöva gå till den här utställningen och vara rädd för att man inte vet tillräckligt för att förstå det man ser. Men efteråt kanske man är mer rustad för att ställa frågor och föra en diskussion på lite mer jämlika premisser än före det.
Mm. Jag tyckte det var intressant det där med, som du kom in på, det här med betraktarens blick också. Att jag tänker mig att ett verk som kanske inte är avsett att ta ställning i en fråga eller vara politiskt eller någonting sånt, så kan ändå tolkas på det sättet eftersom man läser in saker och ting i ett verk som kanske inte nödvändigtvis är där från början, men att man gör den där tolkningen själv, för man, att man på något sätt också kanske utgår ifrån att den samiska konsten är samhällsengagerad och politiskt laddad. Jag tänkte på det när vi, man då på Sida konstaterar att av de här fyra rummen så är det bara två rum man tar med sig till Sida, för att samerna kan sin egen historia. De vet precis vilka brinnande politiska frågor som är aktuella. Att de fokuserar på de här rummen som heter hemmet och människorna. Och i de rummen så porträtterar man ju då de samiska människorna som individer och som en del av en gemenskap. Man visar högtidligheter och fester och så vidare. Och i hemmet så beskriver man då hemmet som någonting mer än bara det där själva fysiska hemmet. Utan hemmet är för samerna också landskapet, allt som är omkring dem. Hela byn och hela markerna så att säga är det där hemmet. Och då tänkte jag också på hur viktigt just den där relationen till naturen är för samerna. Och där finns ju just det, den är mytisk, den är magisk, den är religiös på ett helt annat sätt än för oss på något sätt. Att det är något som man kanske också bör tänka på. Sen kommer här ju också fram då just det här hantverkets betydelse och i många av de här verken också som är hantverk eller som skildrar hantverk på något sätt eller som går tillbaka till historien. Seklar och generationer och porträtterar till exempel farmödrar, mormödrar och deras verklighet och deras liv som inte är menade kanske som att vara politiskt laddade men som man nog kan uppfatta som politiskt laddade. Mm. Men här avslutningsvis så undrar jag lite, vilken bild får ni av den här samiska konsten idag efter att ha sett den här utställningen Vi som är kvar? Vilka tankar bär ni med er?
Ja, en lyckad konstutställning för mig är när de här verken berör mig mer än att det bara är estetiskt behagligt för stunden på något sätt. Det är också kiva. Men om det ska vara riktigt bra så behövs det. Det får liksom gärna till och med vara obehagligt. Om det får mig att tänka mer eller känna mer eller större eller tänka andra tankar än förut. Och jag tycker att jag kände mer efter att ha sett de här verken. Och tänka på varför mänsklig samexistens ska vara så förbaskat svårt ibland.
Mm. Jag tänkte just så där innan att ibland så blir konst som för en sakfråga lite så där didaktisk eller tråkig eller tjatig på något vis. För att man blir kanske undervisad då ibland mot sin vilja eller sen ibland så vill man det men ändå. Men här så tycker jag just att de har kommit också vidare från den här som vi har pratat om, de här olika lagren och sånt här. Så den bredda synen för mig åtminstone är på samisk konst. Och då kan jag också ta till mig liksom med flera olika känslor. Det fanns ju som jättemycket så här sensoriska verk där, så här tyger och så att man kan liksom ta till sig den med känslor och både humor och så här. Och också då kunskap, för nu tycker jag också att jag fick det på ett positivt sätt. Så efter det här så tänker jag som själv att vad jag tar med mig är att jag vill veta mera om samerna. Just att jag märker att jag har nog också någon så här kunskapslucka där. Jag visste inte att det fanns flera olika samiska språk till exempel eller sånt här. Och så tar jag med mig också det som Petra Laiti sa där på den här pressvisningen. Att först så måste du förstå vår historia och då kan du lära känna människorna. Och sen när du har lärt känna människorna, så då blir du inbjuden till vårt hem. Men då bär du också vår börda. Så det tar jag med mig.